Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, finansieringsbanken, och ett ledande komplement till storbankerna som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. Även om vi ser ett ljus i tunneln så är det många av oss som går igenom tuffare tider nu. Uppdelade betalningsplaner, projekt som skjuts upp och neddragningar som påverkar oss alla. Men med erfarenhet vet du också att det är i de här tiderna som det skapas möjligheter. Nya typer av kunder, nya marknader, nya satsningar och uppköp som slukar kapital. För dig som äger, driver eller leder ett medelstort företag på väg mot någonting större. Och med ett finansieringsbehov på 30-300 miljoner så är Norion Bank den partner du vill ha med på resan. Norion Bank är för dig som uppskattar snabba, raka och tydliga svar. Från ett bollplank som hjälper dig hitta en lösning och utmanar dig till att bli bättre. Norion Bank mäter inte närhet i antal kontor. De vill finnas till hands och ligga nära din affär. Därför behöver du inte ha ett akut behov när du tar kontakt. Det kan till och med vara en fördel att inte ha det. På så vis kan ni påbörja relation och få tid att lära känna varandra, samtidigt som ni utvärderar möjligheter och förbereder er för fortsatt tillväxt. Jag föreslår att du går in på norionbank.se och läser mer. Tack till Norion Bank, den nära finansieringsbanken. Du lyssnar på första säsongen av en poddserie som släpps varje vecka under 12 veckor. Där jag träffar ledare och entreprenörer. Jag vill lära mig mer om vilka de är, varför de gör det de gör och vad vi kan lära oss av deras kunskap, utmaningar och framgångar. Och mitt namn, det är Johannes Hansen. I det här avsnittet träffar jag koncernvdn som tagit sig an att utmana telekombranschen och har grundat både operatören Telnes och mjukvarubolaget Telnes Tech. Utnämnd till en av Sveriges viktigaste kvinnliga grundare, främsta kvinnliga serieentreprenör inom tech och en av världens främsta kvinnliga ledare inom telekom. Hon beskrivs som en varm och visionär chef och har inte bara lyckats bygga ett uppskattat bolag utan är också omskriven för att ha byggt en stark kultur. Vi pratar om varför hon startade bolagen, hur hennes organisation jobbar med målstyrning och lyckas skapa en feedbackkultur och varför hon inte tar kosttillskott. Välkommen till podden Martina Klingvall.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Ja, men det är bra.
Hur skulle du beskriva ditt mentala tillstånd just nu?
Mitt mentala tillstånd?
Ja, yeah, ja. Yeah.
Jag gick ju upp jättetidigt och åkte tåg från Göteborg. Så lite trött, men vi pratade om det här precis innan också. För mig, så här, tågresor och sånt. Jag är ju åksjuk så jag kan inte göra någonting. Så att jag får ändå god tid att reflektera.
Och
så att jag skulle säga att jag har landat i mycket idag.
Reser du mycket så?
Ja, jag bor i Nykvarn. Så att jag pendlar till och från Stockholm nästan varje dag. Så då har jag 25 minuters tågresa fram och tillbaka.
Mm. Jag tycker att det är kul att få höra var någon befinner sig i, vad de lär sig eller inspireras av och sådär. Mm. Så vad är en ny insikt eller någonting du har tänkt på den reflekterade nu då? Som är så här, just ja, så där fungerar det där. Eller det här håller jag på att lära mig just nu som jag tycker är intressant.
Oj. Nej, men jag håller ju på att lära mig allt ifrån Men så försöka vara närvarande i varje grej. Det är väldigt lätt att man går och tänker på saker när man ändå gör andra saker. Mm. Och det är ju ganska waste.
Ja. Yeah. Yeah.
Så att det här att göra en sak i taget och lite så här, jag är åksjuk, jag kan inte göra saker på ett tåg. Okej, stressa inte upp mig över det, utan se till att använda den tiden till reflektion och komma ner i varv istället för att försöka göra det sen när jag kommit hem.
Yeah. Så det håller du på att träna på något sätt?
Ja, men det behöver det jag har mycket tankar alltid, så att det behöver jag träna på.
Vill du höra min?
Mm, det vill jag.
Jag har nästan blivit drabbad av hur få grundare det är som utmanas regelbundet av någon annan. Mm. Och jag har alltid ju tänkt att det behövs sparring på något sätt.
Mm.
Men jag inser att många är bra på att skapa en ganska stor frihet för sig själva. Så de får inte sparringen om det kommer till strategi till exempel. Med ordförande eller med styrelsen.
Mm.
Eller med hur de bygger organisation och sådär. Så min fråga till dig är, känner du dig utmanad utöver de problemen du har i verksamheten?
Enkelt svar ja.
Och är det någonting som du har beställt? Skulle du säga det?
Oj, det är en bra fråga. Alltså jag tror två saker. Dels så blir jag väldigt utmanad av mitt team. Alltså jag har ju anställt folk som är bättre än mig på många saker.
Yeah, yeah.
Och det gör ju att man själv blir utmanad i form av att så här, jag måste vara förberedd, jag måste vara en bra ledare för att annars så kommer de inte respektera mig. Och det är ju perfekt, för då blir jag ett bättre själv.
Det ser lite av gisslan.
Ja, och det gör ju också att när det kommer in många... Alltså jag har ju anställt mycket folk nu som är tidigare entreprenörer. Som vill liksom göra sin nästa resa, men kanske inte vill komma på idén själv. Och alltså, jag är väldigt stolt över att ha väldigt duktiga människor. Yeah. Men det gör ju också att de vet ju om att de är duktiga och de har sina erfarenheter och allting är inte applicerbart på det vi gör här och nu. Vilket gör ju att jag blir utmanad på många håll och alla håller inte alltid med varandra. Så då måste man ändå bestämma sig själv för vad man tror på i slutändan. Men det är ju den diskussionen man vill få till. Mm. För då tar man ju medvetna beslut, men det utmanar mig väldigt mycket. För man vill ju, jag litar ju på alla och alla tror, alla kommer alltid tro, eller inte alltid, men om man har respekt för varandra, alla har ju sina åsikter för de tror att det är genuint bäst. Men ingen vet ju exakt vad som är bäst. Så att det är liksom balansgången mellan att inte bli och välja sida, utan försöka ta in inspelen, varför tycker man det här och det här och det här, och bara, och någonstans också bara landa i vad man själv tycker.
Och låta den bästa idén, eller på något sätt den bästa logiken vinna. Mm. Fattar. Jag tänkte vi ska börja med lite snabba nyckeltal.
Okej.
Okay. Hur många anställda har ni om vi går in på Tellnäs?
Vi är totalt sett 50 ungefär. Det är två bolag, så att operatören har 10 anställda och sen Tellnäs Tech 40.
Hur stor omsättning och hur stor vinst?
Det är samma sak där, det är två bolag. Så det ena omsätter ungefär 40 miljoner. Går med vinst. Ja, inte mycket, med flit, för vi återinvesterar där. Medans Tellnäs Tech är ett nyare bolag, där har vi några R på ungefär 16 miljoner. Går inte med vinst.
Hur mycket kapital har ni tagit in?
200 miljoner totalt.
Hur mycket var bolaget värt senaste rundan?
Det kommenterar jag inte här.
Hur mycket tjänar du i månaden?
Jag tjänar 85 000.
Hur många timmar jobbar du i veckan?
Jätteolika. Jag försöker hitta en normal vecka med... alltså ish 40, men sen har jag highs, men inte varje vecka.
Mäter ni NPS och ENPS?
Mm.
Vad har ni för score?
NPSen ligger på 60. Det är jättehögt, jag vet, men den är jättehög.
Det är otroligt. Kul.
ENPSen ligger på 30.
Hur många personer i ledningsgruppen?
4 i den ena ledningsgruppen och 6 i den andra.
Vilka nyckeltal är du själv mest nöjd med?
Det är NPSen och ENPSen, så jag är glad att du frågar efter dem.
Vi har följt varandra länge.
Mm.
På olika sätt. Sett varandra i paneler, på scen och sådär.
Yeah.
Jag inspireras av ditt pannben, skulle jag vilja säga.
Oj!
Ja. Den här känslan på något sätt av att allt är rätt enkelt för dig.
Intressant. Den har du inte hört innan.
Min första fråga nämligen, är det så andra uppfattar dig, tror du? Och känns det så? Själv?
Nej, det känns inte enkelt. Det är väl lite så.
Yeah.
Nej, men jag tror så här, jag vet inte vem det är som sa det, men det är någon som säger, är man typ entreprenör eller chef överhuvudtaget? Man måste typ älska problem. Alltså så här, hur ser man till att ett problem, att man ser det som en utmaning, typ som att gå in i ett escape room och nu ska jag klara det här liksom. Istället för att ett problem är någonting jobbigt. Sen så betyder inte de enkla, men jag tycker inte det är kul att gå in i för enkla,
jag fattar,
kluringar heller. Då blir det ju ingen utmaning.
Så det är ett mindset liksom, om man tar sig an något. Och då gör det att det kanske är en man får en uppfattning då att jag är ju på en resa där jag gör det jag ska göra.
Mm. Så det kanske mitt jobb och det vi håller på med är ju att lösa utmaningar. Just så det. Då kan jag inte tycka att det är jobbigt.
Nej, jag fattar.
Behöver jag inte tycka att det är enkelt.
Nej.
Och jag har ju, alltså jag ska säga så här, det har jag nog landat i själv. Så länge jag vet vad mitt nästa steg är, alltså att jag vet vad jag ska börja med, då tycker jag inte att det är jobbigt. Då tar det inte så mycket energi från mig. Innan jag har bestämt mig vad jag ska göra, när man sitter där så här, jag vet liksom inte var jag ska börja någonstans. Eller liksom, jag är inte i rörelse. Då kan jag typ inte tänka på något annat tills jag ändå så här bestämt mig. Och det behöver inte bestämma mig att jag har bestämt hela lösningen, men så här, nästa steg. Om det är jag ska prata med den här personen, eller om det är alltså bryta ner det på något sätt. Så länge jag har liksom en, då tycker jag inte att det är så jobbigt.
Kan vi försöka dubbelklicka på det där? För det kanske finns någonting som man kan lära sig av dig där då. Om man själv känner att man befinner sig på en plats där man inte vet då vad nästa steg är och känner sig vilsen. Liksom. Hur tar du dig an det? Vad är din modell för det, eller metod, om du skulle försöka dekrypta det du håller på med?
Dels så har jag ju, det skulle jag också säga att det gör det enklare för mig. Jag har ju mina två medgrundare som vi har liksom en otroligt fin relation, så att
roligt.
Jonas och Karl då, där det är liksom, nu har vi ändå jobbat 7 år tillsammans och vi håller inte alltid med varandra, men jag tror aldrig jag litat så mycket på två personer som jag har gjort på de två. Häftigt. I form att vi alla vill det som är bäst liksom. Så att vi pratar ju mycket med varandra när någon har fastnat i något och utmanar med frågor och det ena och det tredje, för att bara att personen ska komma ur den.
Och då kan det se ut som att ni bara tar kontakt med varandra. Ja. Eller att ni
alltså oftast är det ett litet sms eller något. Kan jag ringa? Jag har fastnat. Eller och det kan vara fastnat i en uppgift eller bara en tankegång eller frustration. Yeah, eller vad det nu är för någonting.
Och precis. Jag har fastnat och sen då förstår personen vad det här är nu. Nu går vi in och sparrar liksom.
Och ja, och vi har blivit väldigt bra på att utmana varandra på olika sätt. Alltså alla behöver ju olika saker. Så.
Och bakgrund till det tycker jag är intressant i sin tur då. Därför att det är ju inte alltid självklart att man bygger en starkare och starkare relation som grundare tillsammans. Så skulle du kunna ge några perspektiv på, alltså, var det självklart för er att ni måste få till det där? Har det varit någon av er som leder den processen? Eller liksom, hur har ni jobbat fram att komma så nära?
Alltså när vi började så satte vi oss ner och alltså såklart man sitter ner och vad är strategin för bolaget och vad är det för produkt vi ska bygga och sånt. Men vi gjorde ju också en strategi på vad tycker vi är världens bästa bolag. Så att vi skulle vara överens om vad är det och i form av så här, ja men hur vill vi att kulturen ska vara, värderingar, betyder det att vi behöver sätta upp några regler och gjorde liksom ett sånt jobb. Och en grej som vi har haft sedan dag ett är en sån här 24 timmars feedback-regel.
Okej, berätta.
Alltså krasst så betyder den så här, om man irriterar sig på någonting eller stör sig på någonting eller tycker någon gör någonting bra, så måste man säga det inom 24 timmar. Så att man får liksom inte komma med något. Du, jag har tänkt på det här ett par gånger. Lite halvfrustrerad. Och det gör att man känner sig hela tiden väldigt trygg med vad man har varandra. Och också får den här bekräftelsen väldigt direkt.
Just det. Och kan du minnas när det har varit som jobbigast att använda den?
Nej. Alltså det jag har många minnen av är ju när, det här är ju implementerat i hela organisationen, att det är personer som jag, som är nyanställda eller liksom inte rapporterat till mig direkt eller liknande, som ringer. Då brukar det ofta vara den här meningen, så det här är ingen stor grej, men vi har ju den här 24 timmars feedback-regeln.
Man har den att luta sig mot.
Ja, men alltså bara det ger ju ett värde i sig. Och så är det oftast att jag har uttryckt mig någonting inför hela bolaget som går att tolka fel.
Just det.
För man har inte hela bilden, eller man kanske tog åt sig någonting personligen, även fast det inte var min intention. Eller. Och det är ju helt fantastiskt, för det gör ju att man kan både hantera situationen där och då, för att då är den inte för sen att rädda. Men också så blir ju den här iterativa utvecklingen, alltså både av mig som person men också bolaget generellt sett.
Tillbaka till där vi började och liksom åkte iväg, så handlade det mycket om att man sitter fast och vill komma vidare. Mm. Och det var ett verktyg då, att ha de här personerna eller sparringpartnerna som man kan liksom ventilera med. Vad skulle du säga om du lär dig om dig själv då? Vad är det du oftast brukar behöva? Alltså hur kommer du ur dig själv, om man får kalla det för det?
Nej, men jag har två saker. Jag behöver oftast penna och papper och typ börja rita upp saker visuellt på något sätt. Ibland använder jag några sådana här metoder, alltså nöra eller... Men alltså man ändå inte sitter framför datorn. Det funkar inte kreativt för mig. Men sen är jag en sån person, jag tänker när jag pratar med någon. Alltså när jag tänker högt.
Så det blir också värdet av det, inte bara vad någon annan säger till dig. Det är också att det finns en person som du litar på, som du bara pratar högt inför och så
exakt.
Hör du det.
Och utan då någon prestige att nu blev det här sant, eller nu måste jag tänka på vad jag säger. Utan det blir liksom den kreativa processen för mig då.
Snyggt. Om vi kommer in på det här med drivkrafter och vem man har blivit. Hur skulle du beskriva dig själv i skolan?
Oj. Jag var väldigt engagerad i skolan. Jag har ju hållit på väldigt mycket med idrott, vilket gjorde att jag hade 1000 aktiviteter, eller minst en aktivitet varje dag.
Och var det olika typer av sporter eller var det en?
Det var 2-3 sporter och sen spelade jag piano och sen red jag och sen, du hör. Så det blir liksom det var ett schema.
Vem tog initiativet till det här? Var det du själv som bara ville göra allt? Eller hade du en förälder som också hade gjort allt? Eller?
Idrottslärare till
föräldrar. Föräldrar som var idrottslärare?
Mina föräldrar träffades på idrottslärarlinjen. Min mamma har bara jobbat som det. Min pappa har haft andra yrken. Men,
fötter.
Så att jag tror det har liksom varit ett intresse.
Mm.
Men det har inte varit så att de har tvingat mig att göra. De har velat att jag ska testa mycket. Sen har jag fått välja om jag vill fortsätta. Och problemet är att det är några saker som jag tyckte varit kul och inte velat välja. Och sen så har det varit några saker som jag ville göra vid sidan av för att kompisar gjorde annat. Och då blir det mycket till slut. Men jag tyckte det var kul. Så jag gick upp tidigt på morgonen och pluggade en timme innan skolan. Och satt kvar en timme för att kunna åka direkt till idrotten för att plugga en timme då.
Ambitiös måste
jag
säga.
Jag var väldigt ambitiös. Alltså. Det får jag ju. Det var så lite larvigt.
Var det lätt för dig också i skolan?
Alltså allt är relativt. Jag hade väldigt lätt för matte. Alltså allting som det finns liksom ett... Kan man väl logiken? Alltså har man lärt sig den så går ju resten ganska lätt. Enligt mig då. Däremot andra saker som inte handlar om att lära sig en logik. Alltså utan till kunskap som typ språk och jättesvårt.
Men det kom den här känslan av lätt. Igen, som jag beskrev tidigare. Den här känslan av att det är ganska enkelt för dig. Ja, jag tycker att det är spännande att försöka få konturer på. Att
men typ som språk och sånt, jättesvårt. Eller så här, komma ihåg kungar på historia. Alltså det...
Men och även i sporten så var det hyfsat lätt. Du var bra, du hade liksom talang. Alltså
jag har bra bollkänsla. Givet att jag har hållit på med mycket sporter och sånt. Mm. Däremot så, alltså jag var ganska sen i utvecklingen. Jag har varit jättekort. Och jag spelade volleyboll, en av de sporterna jag höll på med. Det är inte jättebra att vara jättekort.
Måste kompensera.
Ja, men exakt. Jag skulle inte, jag har aldrig varit den här stjärnan. Utan mer varit den här som nötade mig fast. Och till slut så var jag den enda som var kvar för alla andra slutade i tonåren. Och så var jag den som...
Grit, liksom.
Men så. Så att nej, det finns ju alltid de i lagen som är de här naturliga stjärnorna. Det var jag aldrig.
Och om du skulle försöka beskriva då, för jag tänker att för vissa människor så känns det som att de typ måste ta sig an någonting stort.
Mm.
Alltså de kan liksom inte låta bli.
Mm.
Och andra hittar någon idé de älskar eller ser liksom, det här är ett utrymme vi borde göra någonting i. Mm. Och sen tar det form och blir större.
Mm.
Hur skulle du beskriva din egen resa in i det du gör nu?
Jag har aldrig haft den här, jag ska bli entreprenör, jag måste göra, det har jag inte haft. Nej, för mig var det mer, här såg jag ett utrymme på marknaden. Någon borde göra det här. Det kan lika gärna vara, ja.
Just det. Och vill du hjälpa mig i tankeprocessen inför det då? För det finns ju, om vi tar personen då som är bra på matte, håller på med massa sporter, som lär sig vad då, blir intresserad av vad, börjar med det här som sen leder till att jag kan se att det finns en lucka på marknaden.
Mm. Ja. Ja, men det finns ju sån här, jag tror det finns sån här att man är alternativ eller process. Alltså det finns ju de här som har bestämt sig för något och så har man en process för att ta sig dit.
Yeah, yeah.
Och sen så finns det en typ av personlighet som jag som är alternativ. Jag ser bara respektive alternativ hela tiden och så blir det vad det blir.
Vill du beskriva det sista? Hur skulle du själv, vad är din upplevelse? Alltså när du säger att du ser båda alternativ. Du ser konstant
slottet. Jag tar alla beslut utifrån ett alternativ. Här och nu.
Just det.
Alltså, det är lite typ vägval. Så om du skulle säga till mig, vill du göra det här? Jag kommer inte utvärdera, är det en bra idé?
Just det.
Jag kommer utvärdera, vad är alternativen? Är den här bättre eller sämre än de andra?
Fattar, ja. Yeah, yeah.
Alltså, det utspelar sig i såna enkla saker som typ välja restaurang. Om du säger, ska gå till den här restaurangen? Då kommer inte jag utvärdera, är det en bra restaurang? Har han gjort en research? Och så bara, är den bättre eller sämre än den här andra restaurangen som jag har hört om?
Yeah.
Så att känner man mig så förstår man att det så funkar. Annars så kan man tro att...
Yeah. Att du konstant vill att någon ska komma fram med fler alternativ.
Ja, exakt.
Provocerande.
Eller att det som du har gjort aldrig just är bra det, nog. Just utan jag ska alltid...
Ja, intressant. Den är ju väldigt bra att få som insikt då. Så man inte tar det som, man inte blir offended av det. Mm. Utan man säger snarare att så här, du väljer på det sättet.
Mm.
Och så det fanns ett antal korsningar på vägen till att då se det här
exakt.
Framför dig.
Så har det funkat. Mm.
Just det. Och det stod emellan vad då? Och det här då?
Nej men alltså när jag startade Tellnäs, då jobbade ju jag på Telenor. Så att då stod det egentligen mellan... Ja, men var kvar där. Jag hade en breaking point kan jag väl säga. Där det var så här, okay, vill jag vara här eller inte? Och sen har den här legat och gnagt som idé. Och då blev det liksom de två.
Och vilken roll hade du där då?
Så jag har haft lite olika roller. Jag började ju på Telenor med sån här trainee-roll.
Yeah.
Så man får skugga en person i ledningsgruppen ett år.
Okay.
Otroligt lärorikt att sitta på massa möten utan egen agenda och få se... Både lära sig bolaget och allting, men också väldigt mycket så här, hur folk fungerar i ledarskap och när man vet vad folk vill ha ut inför ett möte och se det spelas ut.
Just det.
Men sen så jobbade jag med deras digitala transformationsprojekt. När man försökte byta ut IT-system med ett parallellt. Sen startade upp deras Custom Experience-avdelning, började mäta NPS när det var nytt 2011. Och sen jobbade jag globalt ett tag och lanserade nya varumärken och projekt internationellt.
Mm.
Men den rollen jag hade då var försäljningschef för SME.
Okay.
Så små och medelstora företag på Telenor. Och då var det egentligen så här, det hade kommit ett antal utmanare på konsumentsidan. Alltså Hallon, Vimla, Halebop, Comviq. Det finns ju liksom ett så här digitalt challenger-brand från alla operatörer på konsument. Och då såg jag liksom en affärsrisk egentligen. Så här, någon kommer göra det här nu för företag. 5 år senare brukar företagsmarknaden göra det konsument gör. Det här är ett segment som borde vara redo att köpa online. Man kunde inte köpa företags online, abonnemang online. Så att jag tyckte ju då att någon borde göra det. Och då kom det så här, men det här skulle jag lika gärna kunna göra själv. Sen satt jag faktiskt i ett möte. Det var det här som var tipping pointen då. Där, det var ett projekt som hade blivit försenat. Alltså det vi fick reda på i mötet var ett projekt som skulle drivas mot befintlig kund som blev beskjutet på grund av någonting annat i typ 6 månader. Och jag gick ut i mötet och sen så bara inser jag har inte klagat, jag utmanade inte varför. Så här, och jag är liksom den här jobbiga jäveln som utmanar och ifrågasätter. Yeah. Och liksom, alltså på ett positivt sätt, jag var uppskattad för det. Men då var jag så här, gud jag kan inte ha en trött mössa 27 år. Nu har jag ju liksom, det här går inte.
Nej.
Så då tog jag steget och sa upp med det.
Och då hade du ändå idén när du sa upp?
Ja, alltså det går ju inte riktigt utforska en sån idé när det handlar om i stort sett starta en konkurrent. Så att det hade jag ju liksom landat i, så här, jag måste ju säga upp mig om jag ska ge energi till det här. Så att då sa jag upp mig och så sa jag, men nu ska jag ge 3 månader att utforska vad det här betyder. Och annars får jag söka ett annat jobb.
Och hjälp mig där, för det har jag tänkt på inför att vi ska träffas. Det är, varför behöver vi en ny telekomoperatör? Så att jag förstår.
Mm.
Du var inne på det lite grann när det kom till de här utmanarna. Men vad är utrymmet som...
Ja, men exakt. Yeah. Nej, men alltså, dels så handlar det om, jag tycker tråkigt nog att telekom är liksom alldeles för dålig kundupplevelse. För lite innovation. Man har en kundbas som är... Ja, men de måste ju välja något. För det känns som alla behöver ha.
Mm.
Men man ligger jättelångt efter om man jämför med andra branscher och tjänster där man faktiskt kan ha nöjda kunder och digitala tjänster och liknande.
Hjälp mig med det så jag förstår som kund, eftersom jag är så van som kund att ha det som finns. Vad är det du ser som vi inte gör? Eller?
Mm. Men det är två saker. Vi är som internetbanken för telefoni. Så att du ska inte vara beroende av att ringa support för att ändra någonting. Du ska faktiskt kunna se vad du har och vad du betalar för och kunna göra ändringar själv.
Just det.
Och sen så är vi ju nischade mot småföretag då, som annars har blivit lämnade mellan stolarna. Att du antingen har du konsument eller så är det liksom storföretagsdelar. Och då är det så här, är du antingen själv eller ett antal anställda så vill du liksom kunna ha koll över allting på en och samma gång. Kunna få en samlingsfaktura, kanske dela upp på kostnadsställen. Du vill ha både mobilabonnemang och du kanske vill ha ett fast nummer, alltså ett 08-nummer eller 031.
Yeah.
Nummer, men du behöver ingen avancerad växel för ni är bara 3 anställda. Mm. Men du vill kunna visa ett professionellt nummer på hemsidan och du vill kunna fördela samtalen mellan er 3 och sätta öppettider för att inte behöva bli nådd på kvällar och sånt. Så att det är liksom förenklade företagstjänster mot småföretagsmålgruppen.
Ni gick från idé till lansering på väldigt kort tid. Och ni reste pengar tidigt.
Yes.
Utan att ha en produkt.
Ja.
Vad lär man sig av att göra det? Och skulle du göra så igen?
Ja, alltså det skulle, alltså vi hade inte kunnat lansera någonting utan att ta in pengar. Alltså så här, jag tror, behöver man inte ta in pengar tidigt så är det ju bättre att inte göra det. Utan det man vill uppnå förr eller senare och gör det förr desto bättre skulle jag våga påstå är ju att kunderna betalar för ens produkter och tjänster. För det betyder att man har skapat ett värde som de är villiga att betala för. Men i vårt fall så fanns det ganska stora kostnader för att kunna sätta en produkt på marknaden. Och det är ju en sak är ju också klart att bygga vår produkt. Och det kan man ju göra genom gratis arbete om vi hade varit ett gäng så. Men i vårt fall så är det också så här, vi behöver integrera mot en nätleverantör. Vi behöver tillstånd och licenser och visa på att vi har kapital för att kunna få det. Och det kan man inte göra genom att jobba gratis.
Det är en idé som rent praktiskt behöver kapital.
Ja, exakt.
Jag förstår.
Sen så är det ju alltid en strategi, liksom, hur viktigt är det att växa fort? Mm. Hur mycket kapital behöver man proaktivt för att göra det versus kan man göra i takt med att man bygger en kundbas då?
Och hur tänker ni där eller har tänkt där? Har det varit liksom, har strategin ändå varit att vi ska göra det här så snabbt som det bara går?
Nej, alltså vi ville göra det snabbt medan det fanns ett hål på marknaden. Men samtidigt så är det en produkt som inte är så lätt att kopiera. Så att vi är inte en produkt som är så här, vi måste ta hela marknaden under ett år för annars är gapet slut. Alltså vi visste ju att så här, de stora operatörerna kommer inte vilja göra det här. Man tjänar för mycket på det här segmentet i existing form.
Just det.
Och det är inte så himla lätt att bara gå och lansera en operatör. Sådär.
Och det har att göra med en del av det du sa tidigare. Dels vad man behöver bygga, men också vilket tillstånd på något sätt man behöver få.
Exakt.
Förstår.
Och sen så la ju vi vårt fokus på vad vi ville lägga pengarna och fokuset på det som inte gick att kopiera.
Mm.
Så att vi hade ju kunnat ta in mer pengar och investera mycket mer i marknadsföring till exempel. Men stora operatörer kommer alltid ha en större budget än vad vi har.
Yeah.
Så här, hur kan vi bygga värde och investera i det som inte är kopierbart på samma sätt? Så att vi investerade ju i tekniken istället för att faktiskt göra en bättre upplevelse för slutkund och liksom en digital value proposition på marknaden, typ som internetbanken. Men också för att investera och automatisera vår backend så att vi inte behöver göra saker manuellt i form av nummerflyttar och liknande som annars är verkligen manuellt. Och det resulterade ju i slutet alltså så här, att vi byggt en väldigt världsunik plattform som vi nu säljer till andra operatörer. också. Så det är ju det som är systerbolaget som jag lanserade för 2 år sedan.
Vi bröt ut ändå och insåg att det här vi har ju skapat här.
Alltså det blev ju en strategi, så det är ju det vi har tagit in pengar över tid. Egentligen inte så mycket för att bygga, alltså i marknadsföring och sånt i operatören, utan den har vuxit mer eller mindre organiskt för att kunderna har gillat vår produkt och rekommenderat till andra. Okay. Men som har investerat jättemycket i plattformen. Som skapar ju värde då, men som har skapat ett eget bolag i sig också.
Och det är ett gap som finns i större kontext då?
Mm. Alltså jag skulle säga att alltså, telekom står framför samma, tänker i finans. Yep. Det finns ju jättemycket fintechbolag som bygger mjukvara för att disruptera eller digitalisera eller innovera finansindustrin på olika lager. Det har liksom inte hänt inom telekomen. Men det är en lika stor bransch som har liksom standardtjänster överallt, men man ligger jättemycket efter där, för man har inte riktigt blivit disrupterad.
Och den såg ni då redan från början?
Ja.
Intressant. Och jag vill försöka förstå ett par. Jag tänker, man har idén om att det här är ett fönster vi ser.
Ja.
Och sen har du dina medgrundare. Träffades ni utifrån att ni såg det tillsammans? Eller vem började med idén? Hur plockade ni ihop teamet?
Så idén var ju min först. Och sen så hittade jag ju ville jag ju hitta ett co-founder-team. Så alltså då var det så här, när min plan började utkristallisera sig, vad behöver jag team uppe för profiler? Yeah. Och sen joinade ju dem och sen har vi byggt produkten och bolaget tillsammans. Men det var ju i de första 6 månaderna så var det ju liksom första 3 planen, nästa 3 team och pengar.
Det där måste ha varit otroligt lärorikt. Alltså jag fick tänka mig att det är fortfarande en hel del steg som du inte kunde förvänta dig att du skulle behöva göra. Eller
i
fas 2 där.
Absolut.
Vad är ett par sådana man skulle kunna ta med sig från din resa i vad man skulle kunna tänka på eller lära sig av hur du gjorde den andra fasen där? Mm. Efter planen på något sätt, när du började liksom ta in kapital och hitta människorna. Vad var svårare och vad var lättare kanske än du hade tänkt dig?
Alltså det som jag är glad över var att jag hörde av mig till mycket folk som varit entreprenörer sedan tidigare och typ ängelinvesterare och liknande. Så jag fick ju med mig väldigt mycket lärdomar och vilka frågor jag borde ställa och göra. Så att det var inte att jag visste allt, men det finns sjukt mycket schyssta människor där ute. Alltså någon av dem som investerade i första rundan, som vi hade massa workshops och han hjälpte till i form av do's and don'ts i teamet och
du kom med skiss liksom och sen så kunde du testa den på människor som har mer erfarenhet.
Ja, men hela startup-communityt är ju helt fantastiskt i folk av hur givmilda folk är med sina lärdomar, så det var en överraskning, så det är min största lärdom att så här, våga prata med folk, höra av det till folk på LinkedIn. Jag kände ju ingen i den här världen, men fick ju folk svarar och lägger ner jättemycket tid på folk som man egentligen inte känner. Det är väldigt fint. Det är väldigt fint. Jag försöker göra samma tillbaka. Inte mot alla, det går tyvärr inte. Men i den mån det går.
Ja, och någonting som var svårare? Som du skulle gjort annorlunda? Liksom.
Alltså den är svår, för att så här, alla grejer som man har gjort fel kommer ju med en lärdom. Och jag hade ju hellre lärt mig den tidigt än senare när stakesen är större. Så. Jag har några saker som jag ändå så här lärdomar med. Det finns några grejer som är bra att göra tidigt innan det blir massa värde i bolaget. Alltså det är optionsprogram till exempel. Ju mer bolaget blir värt, desto svårare blir det, för att då finns det ju ett värde av att man delar ut en option. Och om man, i mitt fall som jobbade gratis första året men ställde inte ut några optioner till mig själv, kanske inte så smart. Ja. I efterhand så hade man ju, om man inte tar ut lön, så hade man ju kanske gjort det.
Man förstod istället inte det instrumentet, att det fanns en gång liksom. Nej.
Och det är väl när man anställer andra och börjar titta på det med fräscha ögon, vad borde vara rimligt.
Mm.
Men jag såg ju inte mig. Så fort man tar in investerare så är det ju inte bara ens eget bolag. Då jobbar man ju inte bara åt sig själv.
Nej.
Så då behöver man ändå hantera sig själv också som en resurs.
Och att då kunna bolla med någon om hur man ser till att kompensera sig själv då.
Ja.
Eftersom det inte är nödvändigtvis så att investerarna som kommer in kommer tänka på det åt dig. På det sättet.
Nej, men exakt.
Nej, exakt. Förstår. Och hur ser du på framtiden in i telekombranschen nu?
Alltså, det är ju lite så här, det är nu det händer, så kan man säga. Ja,
så det fönstret när det började liksom poppa upp inom fintech då, det börjar komma nu, skulle du säga?
Ja, framförallt så skulle jag säga nu när vi börjat sälja mjukvaran, så alla stora operatörer globalt nu egentligen inser ju att det här kommer hända nu. Mm. Så man letar efter leverantörer, många har försökt bygga saker själv, misslyckats. Men dels så kommer det väldigt många utmanare, likt som Tellnäs är i Sverige, ja, på andra marknader. Så att det händer sjukt mycket inom telekom. Och jag tror mycket det är också för att det börjar... Man har varit still ganska länge. Man har inte jättehappy lojala kunder. Och nu börjar det komma utmanare i form av... Ja, men som Meta och Facebook. Du ringer ju via Messenger och via WhatsApp. Och via chattar via Slack istället för SMS. Och det är ju liksom inte hållbart om det är enklare att använda andra kanaler än de traditionella. Sen så behöver du ju fortfarande, de kommer inte kunna ersätta helt, för man behöver ju fortfarande nätuppkopplingen och du måste ju kunna kommunicera med folk som du inte redan är vän med. Men användarupplevelsen behöver liksom ta ett steg upp för att tävla. Och sen också en sån här grej som telefontillverkarna driver ju en del som operatörerna har stått emot ett tag. Alltså eSIM till exempel, att du inte ska ha ett SIM-kort i telefonen. Mm-hmm. Det möjliggörs ju nu, så att du måste ju inte ha ett SIM-kort längre och hålla på och mecka, vilket gör det mycket lättare att byta operatör, för du tänker inte att jag måste ha ett SIM-kort skickat och är rädd för att stå mellan någonting, utan det blir mer som att switcha, precis som att switcha wifi. Och då blir det ju liksom en helt annan konkurrens när du bara kan byta leverantör som om du byter wifi i uppkoppling.
Så hårdvaran börjar även, eller möjligheten.
Ja, och nu säger Apple då att nästa telefon så ska de inte ens ha en utgång för SIM-kort. Mm. Vi får se om de levererar på det då. Men det, och då går det liksom inte längre att försöka proba för SIM-korten för att låsa in sina kunder.
Och i det landskapet, vad ska ni göra?
Dels operatören i Sverige ser ju fram emot, för blir det enkelt att byta så kommer ju användarupplevelsen spel. Då blir ju att vi faktiskt har nöjda kunder och vi har bäst tjänst.
Ja. Yeah.
Och att det blir mer fluktuation, att du inte är kvar för att det är, man upplever det krångligt att byta, är ju fantastiskt
såklart
för oss.
Ja, såklart.
Och sen hela den här utvecklingen, att det händer saker på marknaden, gör ju att du har ett större behov att ha innovativ och flexibel teknik, för att det funkar ju inte att ha en IT-legacy som gör att det tar 3 år att hänga i fatt. Så att vi blir ju mer en möjliggörare med vår mjukvara att kunna leverera eSIM.
Och hjälp mig bara med perspektivet IT-legacy för någon som kanske inte känner till det. Det är att man har byggt mycket teknik över lång tid som kanske nu är utdaterad.
Som är ett stort spindelnät som pratar med varandra. Så att behöver du uppdatera någonting så behöver du uppdatera det på 10 000 ställen. Vilket gör att vända projekt tar minst ett år, även fast det bara handlar om att implementera bank-ID.
Så man kan säga att man har liksom byggt med ett, man har byggt någonting fysiskt med ett gammalt material, skulle man säga.
Exactly.
Och så inser man att det här materialet är mycket bättre. Och då måste man hålla på att göra förändringar i allt man har byggt.
Exakt.
Yes. Och det blir lättare då för någon som är ung, ny, har plockat upp en bättre liksom struktur.
Strukturen är ju här. Att det är liksom din arkitektur som gör att du kan ändra en sak på ett ställe. Resten hänger med. Istället för att du måste... nu är inte det här verkligheten, men liksom ett förenklat exempel. Du ska ändra en prispunkt. Och i en smart arkitektur så ändrar du en prispunkt och den är ihopkopplad till någon kod och då ändras det på andra ställen på din hemsida. Medan i ett legacy-system så måste du försöka leta efter vart har jag skrivit den här prispunkten någonstans i alla mina underpunkter och ändra manuellt.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Någonting som du har pratat en hel del om liksom i andra intervjuer jag har lyssnat på från scenen också har ju varit kultur och kulturarbete. Jag tänkte att vi kommer in lite på ledarskap. Och jag tänker när man jobbar med andra människors drivkrafter så är det också intressant att förstå din ändå. Och kanske hur den har förändrats över tid.
Mm.
Om du skulle försöka beskriva det. I början då kommer man igång och liksom har en idé om vad man ska göra, vad man ska ta för utrymme och vad som driver dig då och vad som driver dig nu. Hur skulle du beskriva det? Är det samma sak?
Ja, alltså jag skulle säga så. Alltså, ja, det som driver mig är ändå att bygga en kultur där vi är ett starkt team. Där alla alltså, faktiskt känner sig hemma. Så att säga att man har en hög nivå av alltså, trust and transparency. Alltså, att man i alla fall litar på varandra att alla alltid vill det som är bäst för bolaget. För då kan man ha en väldigt öppen dialog även fast man inte håller med varandra i en fråga. Och det skapar liksom en trygghet att både våga uttrycka sig för att jag litar på att du förstår vart jag kommer ifrån. Men också vara nyfiken på vad den andra tycker och tänker i grunden. För att jag vet ju att du kommer från ett läge där du faktiskt vill bolaget väl. Jag tror också att om du är trygg på ett sätt så kan du vara kreativ och du kan utmana dig på en annan nivå utan att ha rädslor som hindrar det. Sen så gillar jag när folk både utvecklas och så mår bra. Jag skulle säga att så här, att vara snäll tycker jag är någonting väldigt fint även på arbetsplatsen. Sen så skulle jag säga att min bild av snäll har ändrats lite över tid. Det betyder inte alltid att säga det den andra vill höra. Vad ska jag säga? Det har jag väl aldrig tyckt. Men alltså, att vara snäll behöver inte betyda att vara mjuk. Alltid. Utan att vara snäll kan betyda att vara tydlig. Yeah. Så att du vet dina förutsättningar och att du vet vart du har mig.
Och där skulle du säga att det ändå har pågått en mindre eller större förflyttning hos dig själv.
Ja, tydlighet har blivit väldigt mycket viktigare.
Mm.
Och vikten av att vara proaktiv i förväntningar.
Just det.
För att skapa möjlighet för den andra personen att leva upp till dem.
Och det har kommit mycket på grund av lärdomarna av att inte vara det, skulle du säga? Eller har det varit en pågående process som du har jobbat aktivt för att bli?
Ja, men jag skulle säga att det beror lite på vilka man jobbar med, hur stort teamet är. Är det seniora eller juniora personer? Alltså jag skulle säga, i början så var vi ju liksom, såklart ett litet ledningsteam. Men sen så är det ganska unga människor. Som inte hade så mycket arbetslivserfarenhet. Och det är ju ett helt annat typ av ledarskap. För man kan inte förvänta sig att de förstår hela bilden. Och då är tydligheten mycket mer i form av vad som förväntas för dem.
Mm.
Men också ansvaret i att utbilda varför. Att inte missa. Alltså så här, det jag skulle säga att en lärdom för mig var att missade perspektivet att jag måste förklara varför. För vissa saker är viktiga som man själv tog jättesjälvklart. Alltså allt ifrån... Men jag hade en person en gång som sa till mig, det känns som att du tar det här beslutet. Alltså det var ett projekt vi skulle driva som jag allokerade till personen. Det känns som att du tar det här projektet för bolagets bästa och inte mitt. Och då blir man liksom bara, så är det. Sen så tycker jag att det är ett bra projekt för dig också, för du kommer utvecklas det här och det här. Men jag kommer alltid välja projekt baserat på bolagets strategi. Och du är liksom... Och inte liksom nedvärdera den kommentaren utan utbilda hur arbetslivet fungerar.
Just det. Inte bli kanske instinktivt provocerad av det, utan inse att okej, det kanske finns en kunskaps...
Ja, men exakt. Och när man då förklarar liksom, så den personen utvecklades ju jättemycket.
Ja.
Istället för att gå och bli frustrerad. Så här, medans seniora personer med massa arbetslivserfarenhet måste man ju... Det är ju en helt annan typ av... För att de kan ju saker mycket, mycket bättre än min. Eller än vad jag kan. Så att gå in och prata om vad de ska prioritera, eller alltså, det skulle ju bara bli provocerande för dem. Men där har jag ju en annan roll i mitt ledarskap, i form av att jag har ett större perspektiv och se till att ha tydlig strategi så att de vet till vilka mål de ska göra sitt jobb och vad det är faktiskt bra resultat som de ska optimera för.
Så det har ändå varit en skillnad i approach när man ska bygga den här kulturen av både liksom tillit och transparens när man har jobbat med yngre eller juniorare människor. Där du kanske då också behövt vara, om man kallar det för mjukare och även förklarande.
Yeah.
Och sen när du jobbar med mer seniora människor som även kan utmana dig, så blir tydligheten ännu viktigare för dig. Det är ju spännande när det kommer till att vara ett högpresterande team då, och jobba med kultur. Hur skulle du säga, om man skulle försöka plocka ner vilka aktiviteter eller liksom ritualer, eller ni pratar om den 24-timmarsregeln för feedback som ett exempel. Kan vi prata kort om hur du jobbar, eller långt? Hur jobbar ni för att vara ett team som litar på varandra, är transparenta och är högpresterande?
Men så dels så har vi lagt ganska mycket, eller jag lägger, ja, inte bara jag, vi lägger mycket tid på verkligen ha strategier. Alltså, vad har vi för mål på årsbasis? Vi jobbar med så här OKRs, som är ett typ av målstyrningssätt. Vi behöver inte gå in jättemycket på det kan man googla sig till.
Yeah.
Men det är ju liksom, hur sätter man till tydliga mål och tydliga aktiviteter för att uppnå dem? Och sen så bryter man ner det, som man har liksom ett på bolaget, och sen så har varje team sitt, och sen har man en per individ, för att liksom, om alla gör sitt jobb så ska vi nå målen. Sen är det ju såklart en tes att alla de aktiviteterna man gör ska ge det resultatet som man tror. Men då är det fortfarande att jag vet att jag har gjort mitt jobb om jag har gjort alla mina aktiviteter. Och sen så är det ju liksom, och då, hypotesen är att det kommer resultera att vi når vårt mål i slutändan.
Eftersom det är hypotesen, så är det ju också viktigt då att de målen och aktiviteterna har jobbats igenom så bra som möjligt.
Exakt.
Tillbaka till kommentaren, lägger mycket tid på det.
Ja.
Vill du ge mig en uppskattning på hur mycket tid och hur ofta? Jag tror att det kan hjälpa också någon som sitter i liksom uppstarten av att börja jobba så.
Nej, men så att vi gör i ett strategidokument, kan man väl säga, per år, som är mer så här, det här är årsmålen och kopior, och liksom, vi brukar kalla det, alltså, vad har vi för milstolpar som vi vill uppnå under året, och vad har vi för nålflyttare som liksom tar oss till nästa steg. De behöver inte vara så här superkonkreta, men det är ändå tydligt. Så.
En karta.
Ja, en karta.
Yeah.
Och sen så jobbar vi då med OKRs på halvårsbasis. Så vi har en strategivecka inför varje halvår.
Och då, när det kommer ur den veckan,
då ska den vara...
Ja. Fattar.
Och det är också för att försöka få det tidsbegränsat. Så då startar vi upp den. Så att jag har förberett en del, och sen så första dagen pratar vi bolags, och sen så bryts det loss per team, och sen så avslutar vi fredagen med att alla presenterar det för bolaget. Sen har vi haft lite, ibland funkar det inte en vecka för att det är semestertider, och då blir det utspritt. Men ungefär en veckas tid isolerat.
Och då har ni, börjar ni med att ledningen gör det, som bryter ner på funktion, sen och sitter de med sina team, och sen kommer man tillbaka. Veckan, just det. Så det som skulle hända ifall ni skalar så att det blir 10 gånger så många då, över tid, så skulle ni eventuellt dra ut processen en aning då, för att bryta ner ytterligare.
Ja, det som har hänt nu i Tellnäs Tech, där vi ändå är fler anställda, är att då har vi gjort bolagets, som nu innan jul, och så har alla fått sitta då och fundera för sina team, alltså... Så att ledarna där har fått göra det jobbet lite i fred däremellan.
Yeah.
Och sen har de haft en sittning. Så att vi har liksom, tiden har varit ungefär en vecka skulle jag säga på totalen. Men det har varit utspritt över några veckor, för att de har behövt olika veckor att sitta med sina delar. Och sen har vi haft en hel dag på slutet där fortfarande allt samlas upp. Då.
Så det behöver ni för att kunna vara högpresterande och ha den här liksom höjden, så att ni alla vet vad ni ska göra och vad ni ska åstadkomma på något
sätt. Men alla behöver ha samma bild, och vad innebär det för oss att ha gjort ett bra jobb? Vad är det? Och sen kan man ju diskutera hur.
Ja, precis. Och då kommer vi in på de här, om vi säger, ska försöka jag har ett par linjer jag ser framför mig av de här mjuka värdena. För jag ser framför mig sen så bryter ner i ledningsgruppsmöten och så är det även funktionsmöten såklart. Och sen sitter man och följer det här då och följer upp sig själva. Man kan, man har one-to-ones i en viss cadence också.
Vi har några grejer på vecka också. Så jag kan bara, så vi har alltid från måndagsuppstart där alla presenterar typ så här, om det är något uppdatering för sitt team. Men där säger man också veckans kill. Alltså vad är det absolut viktigaste som den avdelningen ska få gjort per vecka? När vi var mindre så gjorde man det per individ. Och så är det så här, var det än kommer för liksom sidobollar. Så det här är det viktigaste som jag behöver leverera på eller få gjort eller bocka av eller vad det nu är den här veckan.
Yeah.
Och den är liksom helig. Och det är också så här, behöver man någon från någon annan? Någonting från någon annan får faktiskt
lyckas
med sin. Och så blir en diskussion kring det då. Så den har varit där sedan start. Det hade vi när vi bara var tre personer i början.
Mm.
Och sen så har vi på fredagar, det har varit lite olika format på det. Men då har vi så här, Friday kick-ass meeting tror jag det heter.
Nice. Vi ska, veckans kill och kick-ass
meeting. Ja, men det är också grejer. Vi försöker kalla det. Det är
roligt.
Magic mornings har vi också.
Där, ja. Titta.
Nej men så att fredagar har vi haft också sen, det är lite olika agender, men vi har alltid haft att vi present alla individer ska säga veckans stjärna och sen veckans wish då för nästa vecka, så det blir ett sätt att man får, men ge positiv feedback högt alltså och lågt till en individ som har gjort någonting eller någonting man uppskattar eller vad det nu är för någonting, och det skapar en ganska nice bekräftelsekultur och att saker faktiskt syns och att man inte, alltså inför alla då, och också sporra liksom den här feedbackdelen, inte bara att det är när folk frustrerar sig utan man gör bra grejer också då. Och sen wishen för nästa vecka har vi haft under perioder när vi tyckte att det behövs, men det blir också ett sätt att få upp folks liksom, men nästa vecka önskar jag att vi inte lägger så mycket tid på det här, eller att vi inte har så många möten, eller så här, jag orkar inte att det här drar mer ut på tiden, eller vad det nu är. Och få liksom fram lite behov från folk.
Ja. Det kan vara frustrationer att översätta i någonting som är hyfsat sympatiskt. Ändå, ja. Liksom. Ja.
Så det har också varit ett sätt att få ta lite tempen på vart folk är. Eller typ nästa vecka önskar jag verkligen att jag får arbetsro, för jag måste verkligen bli klar med den här grejen. Så det har varit väldigt. Sen har vi haft lite andra inslag beroende på vad som behövs där och då på de mötena. Och sen har vi antingen på det fredagsmötet eller våra Magic Morning, så har vi också haft rena så här utvecklings, personutveckling eller kulturbitar. Så en halvtimme varje onsdag morgon har det varit största delen av tiden.
Just det. Så sessioner där ni pratar om det, eller någon inspiration som kommer in eller någon som... Eller,
förra veckan så fick de lyssna på ett av dina poddavsnitt och så reflekterade vi kring det.
Oj, vilket då?
Är du rädd för att vara lycklig, tror jag det är avsnittet.
Wow. Var man det?
Jag skulle säga 50-50. 50% tyckte det var den bästa övningen någonsin. 50% förstod inte vad vi höll på med.
Det känns ungefär som hur de flesta förhåller sig till mig. Okej, okay, kul. Verkligen. Så då har ni möjlighet att även då få in den typen av inspiration eller push eller liknande reflektion.
Och bara prata om någonting annat än alla som leveransmaskiner hela tiden.
Fattar. Intressant. Jag gillar att fånga upp den bara leveransmaskinen. Därför att det är delvis den känslan jag har fått av dig också. Att du är en leveransmaskin. Liksom. Och eftersom du är huvudkulturbärare kan jag tänka mig, så smittar det.
Jag ska vara helt ärlig. Yeah. Jag är en av dem.
Mm.
Men inte den enda.
Starkt.
Och det är nog det som är stor skillnad. Att så här, vi har liksom så ganska många huvudkulturbärare på sitt sätt. Alltså utåt sett så är det väldigt lätt att tänka liksom det Martina, för att det är jag som syns i såna här sammanhang. Men vi har alltid från Joppe, min medgrundare, som har varit den som har drivit jämlikhetsfrågor sedan start. Och tycker liksom att det är superviktigt. Och en av anledningarna till att så här, mina två medgrundare var så här, men Martina, det är du som ska synas utåt. Det finns inga kvinnliga grundare. Det är bättre att du får ta rampljuset liksom.
Yeah.
Och även internt i form av hur vi rekryterar jämlikt och liknande. Den är ju han som driver. Sen har vi Malin som har varit med, en av de första anställda. Och Stina som är så här, den ena inom mer sälj och den andra inom mer uttech. Och Devo driver liksom superstarka kulturbärare på sina sätt. Väldigt olika som personer, men det är ju det. Också jag appellerar ju inte till alla.
Nej, såklart. Och inspirerande att du beskriver det på det sättet. Att man ser vilka som tar vilka roller och sådär. Mm. Man ser det som ett team av kulturbärare. Mm. Men min fråga jag ville komma till också, när det ser till ledningsgruppsarbetet då, och nu har du mer seniora människor runt omkring dig, så tänker jag att, och jag har sett flera exempel på att man kan ju bygga kultur och ha mötesrutinerna och prata om vad som är viktigt och transparency och trust och så vidare. Sen finns det det här aktiva arbetet för att se till att det är representerat när det verkligen behövs.
Mm.
När liksom, nu är det på spänn här, nu märker vi det är stor konflikt kring den här frågan.
Mm.
Hur hanterar vi det? Liksom? Eller jag märker att anledningen till varför de här inte pratar med varandra, för att de litar inte på varandra.
Mm.
Hur får jag till det nu då när vi pratar om det här jämt? Vill du ge mig några av dina, hur gör du?
Mm.
Så här, om vi säger att det händer då. Du märker att det här är en så pass stark konfliktfråga så den här tas ju inte ens upp på ledningsgruppen i den utsträckningen skulle behövas. Vi tycker ju olika. Vem blir du då? Och liksom, vad är din erfarenhet av hur man gör när det händer?
Oj, det här är en svår fråga. Om jag visste exakt så hade mitt liv varit väldigt bra. Det vet jag tyvärr inte.
Nej, jag förstår. Okej, så
man får ta det
facit,
i case. Nej, jag har inget facit. Nej, men det som jag... Alltså, det är väl lite lärdomar. Jag tror... Nej, men min stora reflektion kring det är nog att så här, det är lätt att tro... Alltså, och mitt ledarskap är egentligen ganska demokratiskt. Alltså, jag gillar att alla röster ska vara tillhörda och att det ska bli diskussion i rummet. Men är det ett sånt här fall där man faktiskt inte håller med eller man inte, då är nog min erfarenhet att man måste vara alltså, tydlig vart man själv står och vad som gäller och vad som är okej och inte. Sen så behöver man såklart sätta upp en plan och men hur tusen ska jag få de här personerna att lita på varandra då?
Yeah.
Men i den specifika frågan, att verkligen så äga sitt eget beslut, vara tydlig med så här, allt ifrån det är inte okej att ni pratar så här till varandra.
Yeah.
Eller liksom, nu har vi bestämt det här, nu förväntar jag mig att ni... jag vet att du inte håller med på det sättet, och du håller med. Alltså så här, jag förväntar mig att ni tar ert ansvar och står bakom det. Jag lyssnade på någon forskare alltså från Harvard eller något sånt där som pratade om ledarskap i olika faser typ. Mm. Och så jämför han det med så här, hur militären hade så här, ett krigsledarskap och ett fredsledarskap. Mm. Och hur det är helt olika personer och processer och allting. För att när det är fred så behöver man gynna en viss typ av kreativitet och en annan typ. Medans när det är en annan så är det liksom tydlighet och det får liksom inte, då kan man inte tänka så mycket. Det behöver vara tydligt vem som bestämmer. Eller tänka behöver man ju. Men det behöver vara en. Man hinner inte ha workshops.
Intressant perspektiv.
Och den tycker jag funkar lite så här ändå ibland att i vissa frågor eller i vissa faser så behöver man kreera och man behöver involvera för att man behöver motivera och inspirera. Och man vill att alla tal ska vara högt, man vill vända och vrida på en fråga och vad är bäst. Men i vissa andra saker behöver man bara ta ett beslut snabbt.
Det hjälper ju att ha båda de perspektiven då för att förstå att det finns dynamik även i ledarskapet. Det är inte det ena eller andra nödvändigtvis.
Nej.
Och när det skiter sig så brukar människor vända sig och titta på en person.
Ja, och då behöver man vara stark. Mer så.
Hur gör du då för att vara modig när du behöver det där?
Ja, men det är ju tillbaka synkat med mina co-founders först, så att jag vet att de står bakom, att man har ryggen, alltså har vänt och vridit på det. Okej, men nu står vi bakom varandra här och då vågar stå för det.
För det hjälper ju också någon som kanske tvivlar. Att det finns en poäng i att ha någon du ventilerar med, någon du stämmer av med hur du ska ta dig an det här, för det blir mer styrka bakom då. Jag tänker att ni började med att bygga en organisation tidigt med en serie olika roller. Vad skulle du säga var den kompetensen som du underskattade mest? Tänker, det här skulle jag fan varit tidigare på alltså.
Oj, vilken svår fråga. Nej, jag tror så här, en sak som vi bara varit tidigare på. Jag skulle säga, jag skulle inte, alltså lite, ska man delegera någonting?
Ja. Yeah.
Att alltid göra det till någon som kommer vara bättre än en själv på det. För det är väldigt lätt, tycker jag, alltså tidigt i ett bolagsprocess så. Att man tänker liksom, jag har inte råd att anställa en senior person. Och så tar man in alltifrån någon person som kommer vara jätteduktig. Men inte så mycket erfarenhet då. Men allt ifrån i sälj. Man kan anställa en jätteduktig säljare, men i början så kommer sälj handla om att du måste ha ett CRM-system, du behöver bestämma dig hur du ska sälja och vilka powerpoints du ska ha.
Mm.
Och liksom antingen göra det själv och då vara aktiv säljchef, eller så behöver du ha någon som faktiskt kan göra det, som då kan vara hands-on och sälja själv också. Och inte tro att det kommer en jätteduktig säljare klara av.
Fattar.
Så att vi, vår första säljare var grym. Men han behövde ju lägga sin tid då på att göra saker som han inte var bäst på. Och sen fick han inte rätt förutsättningar för massa saker. För att han var ju van med att jobba i miljö där han kunde köta sälj.
Så i praktiken så innebär det att det blir en mer senior person?
Ja, eller ha kvar det själv ett tag till och se mig själv. Men jag är fortfarande säljchef under den här perioden. Jag behöver sätta upp de här systemen själv om jag klarar det då. Och så får den personen vara. Men det är väldigt lätt att tänka att man ger då ett ansvarsområde till en person. Ja, men det här är första säljaren, den ska vara ansvarig för sälj inklusive allt. Och så vill jag att den ska känna det, men så gör jag boxen för stor. Mer seniora personer ska säga, och se till att de är hands-on då. Så man ska ju inte tro att de bara är att sätta upp CRM-system och sånt, utan så här 50% behöver du sälja själv.
Ja.
Men verkligen börja med att hitta folk som gör saker bättre än dig själv, och sen får de rekrytera sitt team.
Så tidigare gå på seniorer då, och också vara tydlig i förväntningarna då, att du kommer behöva kliva ner och vara mer operationell.
Det är den största lärdomen. Mm.
Ett vanligt råd som många vd i tilläggsbolag borde få är att de borde sluta som vd. I höstas så klev du åt sidan och lämnade över vd-post.
Mm.
Vad gjorde det beslutet rätt just nu?
Alltså jag lämnade över vd-posten till operatörsbiten då.
Yeah.
Bästa beslutet.
Yeah.
Nej, men alltså likadant där. Om det finns en person som är bättre än jag själv, då ska jag göra det.
Yeah.
Men först då kommer jag ju våga släppa ansvaret och att den får full förutsättningar också. Så att jag ska säga att man måste hitta någon som man verkligen genuint tror kan göra det bättre och kan lita på i de aspekterna. Nej, men jag ska säga att den har kommit i en fas där så här, operatören lönsam. Det var liksom en nivå. Och antingen så skulle den nog liksom fortsatt där, men det behövs nya ögon för vart vi är idag. Och ett tydligt liksom, en person som får en uppgift och tar den från den nivån till nästa. Och inte titta för mycket på hur vi brukade göra saker. Eller för att man har olika behov och olika delar i olika faser. Så att han kom ju in och tittade på det nyktert. Och med rätt erfarenhet i form av det bolaget det är nu. Där man kanske inte ska bygga 1000 nya idéer och annat. Utan det finns en skitbra produkt, det finns happy kunder. Nu behöver man ta det och faktiskt bygga kundbas. Alltså fler behöver veta om oss, fler behöver annat. Inte hålla på och optimera mer.
Just det. Och du gillar mer det andra?
Ja, jag är bra på att starta upp saker och bygga upp. Alltså,
och vad skulle du säga att man kan tjäna på att tänka på när man gör en sån överlämning? Dels var du inne på att man ska se till att man har förtroende nog att den här personen är bättre än...
Men annars går man bara in och lägger sig i allting.
Yeah.
Nej, men sen så skulle jag också säga verkligen se till att det är en rätt kulturfit. För att för mig, alltså tillbaka till att bygga bolag, för mig handlar om två saker. En sak är produkten och strategin, och den andra sak, vad är det för typ av företag? Och det är, jag tror det är lättare för mig att släppa om han skulle säga en helt annan strategi. Men om han skulle vilja ha en helt annan typ av kultur på bolaget, det skulle vara jobbigt. För det handlar ju om vad jag tycker är ett bra företag och vad anställda har köpt in på att jobba på, etc. Och de kan köpa in på en annan strategi, det blir inte personligt, men de kommer inte trivas i en miljö som skulle bli någonting helt annat.
Klokt, ja.
Så att lägga ganska mycket tid på cultural fit och vad tycker han är, eller han eller hon, nu är det han i det här fallet, är liksom ett bra företag kulturmässigt.
Har du lärt dig någon bra sån fråga? Hur tar man reda på vad en person egentligen vill ha för kultur? Det är inte alltid helt lätt.
Jag har några frågor i intervjuprocessen. Jag har, vad ställer jag för frågor egentligen? Jag frågar alltid personen vad den kan störa sig på hos andra. Och sen så ställer jag en fråga efter det som är liksom... Alltså min tes då, den stämmer ganska bra hittills.
Yeah.
Är så här, om jag ställer fråga till dig då, vad kan du störa dig på hos andra, Johannes? Säg en egenskap. Eller
en väldigt tydlig egenskap som jag kan störa mig på är just alltså feghet som tar sig uttryck att man snackar skit bakom ryggen på andra.
Mm.
Ja.
Mm.
Istället för att bara ta den.
Mm.
Mm.
Och då är ju min tes här nu då. Att du väldigt troligtvis inte är den personen. För man vill ju inte vara den man stör sig på.
Förhoppningsvis, ja.
Nej, men sannolikheten att du är väldigt mycket motsatsen är också väldigt hög. Alltså det vill säga att du kan vara en extrem till motsatsen. Det vill säga att du är väldigt rak, väldigt tydlig och överslaget av det kanske kan vara...
Provocerande och läskigt och allt det andra som gör att bara 50% gillade min podd hos dig.
Exakt. Och då brukar jag testa då lite så här, för det är viktigt för mig också hur man hanterar feedback och kan jag kunna ha den dialogen. Och så börjar man prata och då kan jag ju börja liksom,
så här,
hur hanterar du det? Och liksom, har du fått någon feedback kring det? Och så kan man både då, hur bra självinsikt har den här personen? Hur hanterar personen feedback-dialoger även fast den inte kommer från mig från början då?
Jättebra. Det är också den här motsvarande att du får datan från personen och så kan du feedbacka tillbaka den. Ja, snyggt.
Men också så här, den här egenskapen då, som blir överslaget. Hur skulle den passa funka den. I kontexten då?
Mm. Skulle jag funka hos er?
Mm, det tror jag.
Ja. Mm. Säg med 50%.
Ja, exakt.
Ja. Okej, i ditt ledarskap då, vad har varit lättare än du kunde förvänta dig i ditt ledarskap? Att vara en ledare? Och vad har varit betydligt mycket svårare?
Vad har varit lättare? Nej, men jag har väl insett så här, det kommer ganska naturligt för mig. Ja, men du sa väl till mig innan, så här, jag är verbal liksom. Det kommer naturligt för mig att vara transparent och förklara liksom varför och få folk att förstå och köpa in på vår strategi och resa. Så det här med liksom ändå så här, inspirera och motivera folk. Alltså, jag lägger tid på det för att göra det bra, men det är ju en sån här, alltid en sån här farhåga. Kommer, framförallt när man börjar så här, kommer alla de här vilja jobba för mig? Så. Man måste liksom attrahera duktigt folk och få ändå dem att utvecklas i en miljö här. Så det är någonting jag är väldigt stolt över. Så.
Det förstår jag.
Sen så det utmanande skulle jag säga... Alltså man är ju konstant utanför sin komfortzon. Alltså konstant. För att vad man än gör så går man ju in på nästa grej som man aldrig har gjort innan.
Ja. Yeah.
Yeah. Så att det är så här, den är liksom, det är ju jädrigt utmanande. Alltså så här, jag har ju aldrig svar på en fråga. Allting handlar ju om att på något sätt tro på sig själv i olika steg. För om någon hade gjort exakt det här innan så hade vi ju inte haft en business. Och det är klart att det finns folk, alltså saker som har gjort liknande, men de är inte vårt företag med exakt våra förutsättningar och liknande. Så att det är, jag skulle säga, så här sjukt utmanande. Man vet ju aldrig vad som är rätt. Det hade varit jättemycket skönare ibland bara att veta att man gör rätt grejer. Och det är så här ett facit liksom.
Ja, jag hatar det.
Och man har ingen att skylla på heller. Det tycker jag är jobbigt. När man är ett storbolag så kan man alltid liksom, men det här bestämdes från chefen och så min uppgift är att göra det bästa av det här. Nu har jag inget att skylla på.
Baksidan av total accountability är bördan, såklart. Så, vad skulle du ge dig själv för feedback som ledare? Jobba på det här, Martina.
Mm. Nej, men dels så skulle jag säga... Jag måste ge mig utrymme och förbereda mig för saker. Alltså, i takt med bolaget blir större så det går inte att komma in på möten eller ha diskussioner oförberedd. Jag tar värdefull tid från folk. Yeah. Så det påminner jag mig själv om hela tiden. Att så här, jag måste ha lagt min tid och energi för att liksom planera möten och diskussioner och liknande. Och det försöker jag hålla, men det kommer alltid tillfällen när man är stressad och så bokar man inte av det här för det är fortfarande viktigt. Men gud vad dåligt. Det blir varenda gång.
Speciellt om man är duktig på och man är verbal.
Sitter där och snackar och vad fan, vad leder det här till liksom?
Man kommer till en nivå där man har fungerat i alla kontexter och alla sammanhang oförberedd. Och sen kommer man till en nivå där man tänker, fan, det går inte längre.
Nej.
Kan inte gå undan.
Exakt.
Just det.
Så det behöver jag.
Ja.
Sen så, jag är ju otroligt nyfiken som personlighet och jag är väldigt intresserad. Så. Och det är också en sån här sak som jag inser att ju större organisation vi får, när jag ställer en fråga ibland, det blir ju liksom, det blir mer att lägga mig i. Och det blir det viktigaste för den personen helt plötsligt när jag egentligen bara ville vara trevlig och fråga hur något gick.
Just. Signalvärdet.
Jag förminskar mig själv ibland och glömmer bort, alltså framförallt när det är många nyanställda och liknande, så här, impacten det får av att jag säger vissa saker och ställer vissa frågor.
Men du frågar om en siffra och sen lägger personen 3 dagar på att ta reda på den siffran. Och går ifrån sin befintliga plan.
Exakt. Ja, ja. Och det kan ju såklart bli jättefrustrerande för den personens ledare. Ja, eller liknande.
Martina frågade. Ja. Därför jag jobbar med det här.
Exakt.
Va? Hon var det här igen.
Ja. Och likadant här transparensen i det. Det är positivt. Men om det är personer som inte har hela bilden ett annat perspektiv så kan det, de konsekvenserna bli dåliga ibland. Så det behöver jag också så här jobba på. Att så här, jag behöver vara mer genomsnitt.
Vi pratade tidigare här om att du har fått feedback på att du är personlig i ditt ledarskap. Varför tror du att det är viktigt för dig att vara personlig med dina medarbetare?
Det är ju roligt, för jag sa ju också att jag inte vet. Men jag kan gratta i detta. Nej, men dels så tycker jag, alltså så här, man spenderar ändå 8 timmar minst alltså per dag på jobbet. Och man är ju faktiskt en människa. Och det gäller ju både att se mina medarbetare, alltså faktiskt också som människor. För är man inte liksom, är man inte sitt bästa själv så kommer man inte prestera i slutändan heller. Alltså de två hänger ju ihop. Ja. Men det gäller ju också mig. Om jag inte kan få vara mig själv eller om jag inte kan få vara en människa så presterar inte jag heller, skulle jag säga.
Vad tror du att du har lärt dig det här? Alltså var det kommit ifrån? Kommer det från uppväxt, föräldrar, syskon, sammanhang du kommit in i, liksom grundarrelationen, dynamiken ni har? För det är inte självklart. Om jag tänker på vår kultur så är det ju inte riktigt så den nödvändigtvis ser ut. Liksom.
Nej, men det är ju väldigt många som vill verkligen säga att man är sin jobbpersonlighet och sen är man privat och det ska vara en fin linje där man umgås inte med folk utanför jobbet och så. Men jag tror så här, om någon kan förstå mig och också lite där, om någon ska kunna lita på mig fullt ut,
just det,
så behöver de ju veta vem jag är.
Yeah.
Om jag ska förvänta mig att någon ska lita på mig så kan ju inte jag vara något så här. Eller om jag ska vilja att den andra personen förstår mig i mitt beslut eller i vart jag kommer ifrån, så tror jag att de behöver förstå vem jag är på riktigt.
Och alla knepiga beteenden man har och så vidare.
Ja, men liksom. Lite så. Ja, och att det på något sätt accepteras.
Just det.
Yeah. Och det gör ju också att jag kan våga vara sårbar. Att jag kan våga be om hjälp. För att jag inte har någon fasad över att jag är omänsklig.
Ja, fint. Det blir ju lättare att vara sig själv, ja.
Mm.
Och då har man en massa...
Ja, det är grunden i att jag mår bättre i det. Och mår jag bra så blir jag bättre.
Så det är, i grundläggande så är det delvis själviskt. Ja. Man märker också att det funkar.
Ja, det skulle jag säga.
Absolut.
Nej, jag, ja, men för en viss andra typ av personer så blir det ju bättre för dem också. Sen så tror jag att det är också så här att jobba hos oss funkar inte för alla. Men jag tror de som vill vara personliga och tycker att det är nice så trivs man väldigt bra.
Jag skulle vilja prata lite arbetssätt och rutiner.
Mm.
Lite planering sådär. Hur förbereder du en vecka?
Jag har arbetstid typ på fredagar, nästan alltid. Där jag förbereder, alltså så här, jag har en block i min kalender, liksom, där jag förbereder nästa vecka. Och se till, liksom, okej, vilka möten ska jag gå på? Behöver jag läsa in? Behöver jag lägga någon blocker nästa vecka för att läsa in på ett möte? För att material bör komma på tisdag och ett möte på onsdag. Typ så att inte allting blir uppbokat, så. Mm. Men också lite, det var faktiskt en i vår styrelse som pratade med Martina, ditt jobb är ju liksom att du behöver se till att du lägger din tid på det som spelar på riktigt roll. Alltså om du lägger tid, du kan fylla din tid med allt, men så här, det som du gör varje timme gör det skillnad på riktigt. Så den reviewn försöker jag skaffa mig också på veckobasis. Vad är det faktiskt jag kommer göra nästa vecka?
Mm.
Alltså så här, skapar det här värde? Eller är det bara något som fyller min vecka?
Så då är det möjligheten att också rensa då, såklart, prioritera och ställa dig den där frågan.
Sen kanske inte det alltid går på veckobasis, men då i alla fall höja blicken lite.
Mm.
Och också så här, ja, men ibland blir det så här, bara, nej det är det inte, okej. Då behöver jag ju lägga någon tid på att försöka planera in. Vad tusan lägger jag min tid på det som spelar roll?
Jag tänker att en stor del av kalenderplaneringen då också handlar om att få livet på något sätt att gå ihop.
Ja. Yeah.
Vad har du lärt dig som är det viktigaste för dig just nu för att få livet att gå ihop?
Men dels är det ännu viktigare att planera kalendern så att man inte behöver göra allt jobb på kvällar. Utan man behöver liksom se till att, jag skulle säga, dels se till att ha längre blockers där både kan börja och avsluta en uppgift på samma tid. Så att man inte sitter och jobbar en halvtimme och sen ett möte och sen en halvtimme och sen ett möte. Det funkar inte för mig. Sen så har jag slutat kolla mejlen så fort jag sätter mig framför datorn.
Snyggt.
Utan, för det är också väldigt lätt att sitta och scrolla och svara på ett mejl och läsa mejlkorgen 10 gånger per dag. Utan så här, om jag sätter mig och kollar mejlen, då ska det vara den här halvtimmes slotten. Och då svarar jag på mejlet när jag läser det. Det gör att ibland blir man lite långsammare på att svara på vissa mejl. Men effektiviteten ur mitt perspektiv är enormt stor skillnad.
Tror du?
Sen så, jag har ju en 3-åring. Så där är också så här, de dagarna jag ska hämta på förskolan och såna här grejer, inte har några viktiga möten de dagarna. Vår regel är så, den som hämtar är också den som vabbar, ifall det blir vabb.
Okej, okay, yeah.
Så. Så att också så här, så att alla viktiga grejer, lägga dem på dagar där jag inte är. Så att jag aldrig behöver liksom få panik över att jag behöver vara med min son.
Just.
Utan att då är det mer min arbetstid som blir. Och det kan jag göra på kvällen då eller skjuta på. Men mycket enklare att vara närvarande i det. Och också inte den här, bli av med den här underbyggande stressen av att man ska vara tillräcklig på alla ställen samtidigt.
Mm. Mm. Jobbar du helger i stor utsträckning?
Jag försöker inte. Då jobbar jag hellre kvällar mitt i veckan. För att faktiskt få helt off. Jag brukar nästan alltid jobba lite söndag kväll. Också bara för oftast liksom kolla igenom kalendern, har någonting dykt upp. Inte. Och givet att jag försökt stänga av resten av helgen, så här, är det något mejl som har kommit eller något. Men inte så mycket mer än så faktiskt.
Finns det någonting du fortfarande när det kommer till liksom planeringen som du strugglar med? Som du tycker är det svåraste när det kommer till att få livet att gå ihop?
Alltså så här, ja, jag skulle säga, man jobbar ju inte bara själv. Så jag jobbar väldigt mycket, försöker liksom få alla att få lite liknande rutiner och framförhållning och liknande. För det går att ha framförhållning på väldigt mycket mer grejer än vad man tror.
Mm.
Alltså sen nu, förra veckan satt jag och bokade in liksom, okej, men vad behöver vi göra under hela våren? Jag har bokat upp liksom blockers utan agenda i juni nu, för då ska vi sitta med strategigrejerna inför hösten, men då, och även lite sån här blockersveckan innan, nu ska ni ha förberett, så att för att underlätta andra.
Jag fattar.
Och det tror jag, det kan jag bli bättre på, men många blir bättre på, för att ge varandra förutsättningar, för det är en sak det jag kan kontrollera själv, men sen så kommer det ju alltid saker från någon annan som är beroende av någon annan, och då är plötsligt, det blir ju på veckobasis, så att det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Och det kommer ju aldrig bli ändå. Men de sakerna man kan kontrollera över borde man planera bättre. För att det bara ska bli externa överraskningar. Man behöver liksom inte skälpa sig själv och ge dem till sig själv också.
Precis, jag använder att det går inte att kontrollera det här som en ursäkt för att inte kontrollera någonting alls.
Nej, exakt.
Fattar. Och genom en resa nu som ändå är en tillväxtresa där du har jobbat mycket, använt mycket pannben. Har du varit nära utmattning någon gång eller varit utmattad, skulle du säga?
Alltså så här, jag med jämna mellanrum blir jag så här trött. Men jag ska säga, jag känner mig själv ganska väl. Så om jag inte, alltså så här, nu orkar inte jag, då tar jag liksom den tiden direkt. Och det har jag nog alltid gjort. Alltså då är det så här, då går jag och lägger mig 7 och skiter i om jag har mycket att göra.
Yeah.
Och liksom, jag har en liten superpower att jag alltid kan sova.
Otroligt.
Det är väldigt nöjd med den.
Ja, det förstår jag.
Så att nej, jag har inte varit nära utmattning, för att jag känner mig själv ganska väl. Och för mig att jobba en dag när jag egentligen bara tänker på något annat, och jag säger, det är ju bara värdelöst ändå. Då är det bättre att jag återhämtar mig direkt. Men jag har perioder där så här, men nu måste jag koppla bort det helgen, eller nu, alltså så jag känner mig själv så här, okej, jag borde jobba den här kvällen, men gör inte det, För att säga, men nej, det kommer, då kommer det sabba resten av min vecka. Men nära utmattning, nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså.
För jag söker lite sådana här krispaketstips. Om man inte har gjort det så har man ju, med tanke på hur mycket men börda eller ansträngning eller stress du tagit på dig, liksom, så har man ju hittat då. Då har man ju, du berättade om några av dem nu. Liksom.
Mm.
Då går du och lägger dig tidigt. Liksom. Mm. Eller då bokar du av helgen.
Mm. Men jag hade en period för några år sedan.
Yeah.
Och det är också så här, för mig, stress för mig är liksom inte, har inte varit så här, nu har jag jobbat för hårt och för mycket. Det känner jag mig själv, nu har jag jobbat hårt, nu behöver jag vila. Stress för mig blir liksom, har varit någon period där det sker för mycket oförutsedda grejer samtidigt. Jag vet inte hur jag ska hantera dem.
Mm.
Det låser sig. Alltså lite där, om jag inte vet nästa steg, helt plötsligt kommer 5 sådana saker samtidigt.
Ja. Det känns som någon typ av kortslutning nästan.
Ja.
Ja, ja.
Sen om det är utbrändhet, nej, jag tror det är mer kortslutning.
Ja, ja, och kanske en att behöva leva med det utan att ha då partners, grundare eller andra människor att reda ut det tillsammans med.
Ja.
Det skulle jag nog säga sen då på sikt skulle kunna leda till att kroppen blir så pass pressad. Ja. Men då har du kunnat fånga det tidigt för att du kanske har då ventilerna. Vad gjorde du i det här fallet då när det blev kortslutning? Alltså, nu är jag 5 saker som jag inte vet hur jag ska lösa.
Mm.
Kan du minnas hur du tog det an det då? Var det samma principer du sagt tidigare? Du satt med grundarna och pratade om det. Alltså...
Ja, lite en sak i taget.
Ja.
Alltså jag tror ibland får man bara tillåta sig själv att ha panik en kväll också.
Ja.
Alltså lite så. Mm. Att lite så här, men jag kan väl få tycka det här jobbigt. Jag får gråta lite grann.
Mm.
Och bara få landa i att det är jobbigt och sen vakna dagen efter och bara okej, nu börjar med en sak i taget. Och inte liksom tro att man ska tycka att det är lätt heller.
Nej, men det är också väldigt hälsosamt. Då kommer perspektivet igen då, att tillåta sig själv känna. För det är väl det man också kan se utifrån på någon som är på väg åt det hållet. Att de heller inte går med på att känna känslor.
Mm.
Man ska liksom kötta igenom det.
Mm. Men sen så ska jag säga, för sen blir det också så här, ja, men apropå utmattning och sånt, mycket är ju förutsättningar man har privat också. Alltså de perioderna som egentligen har varit tuffast innan när jag haft det tufft privat. Och så ska man fortfarande göra allting på jobbet och vara detsamma.
Förstår. Har du lärt dig något värdefullt att, liksom, utifrån att hjälpa andra i hög stress som du kan dela med dig av?
Att folk ska ta hjälp.
Mm.
Alltså typ gå till coach och gå till annat. Det har jag pushat ganska hårt. Det verkar funka skitbra. Mm. Sen exakt vem och vad och hur och sånt. Ja. Men, och inte att, också inte se det som någonting
just det, man får,
skamligt.
Det
liksom.
Finns ett signalvärde även där ju att du även när du pekar någon dit säger ju indirekt att det är okej. Okay. Det ska man göra. Liksom. Mm.
Men att inte se det som någonting skamligt. Att någon är trött. Alltså likadant där låta dem tycka det är jobbigt. Alltså jag skulle säga att inte gå in i ett lösningsmode det första man gör.
Yeah.
För att ofta så ringer de för att de bara vill dela med sig av att de tycker det är tungt och jobbigt att behöva komma över på andra sidan. Inte att jag ska säga exakt vad de ska göra.
Mm.
Så det är väl en lärdom att så här, jag väldigt lätt vill gå in. Alltså jag tycker det är kul att lösa problem. Men att inte göra det direkt. Utan mer så här, och låta någon... Alltså det är inte pinsamt för den personen att bara ta ledigt en dag. Landa i det här, tyckte jobbet, gör något annat och så går vi in på lösning imorgon.
Veckans avsnitt släpps i samarbete med Vasakronans Arena. Som erbjuder coworking i världsklass. Om du har funderat på en ny arbetsplats... Eller bara vill byta till en extra inspirerande miljö för era möten, seminarier eller konferenser. Då är Arena den supermoderna versionen av coworking som ersätter eller kompletterar kontoret ni har idag. Med attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala har Vasakronan samlat all sin kontorskompetens och skapat en unik arbetsplatslösning. Funktionella, smarta och ovanligt inspirerande lokaler med flexarbetsplatser, lounger för pauser och möten, möjlighet till eget kontorsrum och mötesrum efter behov. Genomtänkta detaljer från designen av rum, ergonomi, ljud, ljus och till och med doft för en effektiv, smart och härlig upplevelse med service i framkant. Upplägget är enkelt med flexibla medlemskap utan långa bindningstider. Börja med att gå in och kika på bilder och ta en rundtur för att få en känsla. Sen bokar du in en tid i din kalender för att få uppleva arena i verkligheten. Du hittar allt du behöver på vasakronan.se/arena. Och där kan du även fylla i dina uppgifter om du vill bli kontaktad direkt. Tack till Vasakronan Arena. Coworking i världsklass.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag tänkte vi skulle avrunda med några snabba frågor. Mm. Så nu är det viktigt att du svarar hyfsat snabbt.
Okay.
Tanken. Okay. Och för lyssnarna, varför vet jag det här om dig? Jo, för att jag har frågat dig om det här innan. Vad är din vanligaste ursäkt?
Min vanligaste ursäkt?
Ja. Såg nästan arg ut på mig.
Nej, men gud. Förlåt att jag är sen.
Okej. Okay. Ja. Yeah. Du ställde dig frågande till om man behöver någon speciell livsfilosofi. När jag ställde frågan till dig. Har du en livsfilosofi? Ja. Vad är viktigast för dig i livet då?
Viktigast för mig i livet? Må bra.
Du influeras eller påverkas av många olika inspirationskällor. Vad läser du just nu?
Just nu ingenting.
Du dricker 2 koppar kaffe om dagen. Är det målet? Eller vill du dricka fler?
Nej, målet.
Ja. Du använder främst LinkedIn och Facebook och är stolt över att du inte är för aktiv på Instagram. Varför är man stolt över det?
Att det inte ska ta min tid.
Det lyxigaste i din livsstil som du lägger pengar på är kläder. Vad är det senaste plagget du är riktigt nöjd med? Och vad kostade det?
Det senaste plagget jag är riktigt nöjd med. Nej, men jag köpte en... jag gillar ju när man köper saker på rea, va? Så jag köpte ett jättedyrt plagg på 70%. Men det kostar fortfarande typ 4 000, tror jag.
Okej. Var det en jacka eller vad?
Ja, en kavaj.
Du kör iPhone och Windows. Det är ju inte helt vanligt. Varför har du inte bestämt dig? Varför är det olika?
Vadå bestämt mig? iPhone är bäst telefon och Windows är bäst dator.
Ja, jag fattar.
Tycker jag. Yes. Eller det är någonting jag är van vid i alla fall. Ja,
förstår. Du äter inga kosttillskott.
Nej.
Jag är ett stort fan av det.
Mm.
Och jag tänker, du är en person som ändå optimerar mycket. Varför gör du inte det?
Nej, jag har nog bara inte tagit mig tiden att undersöka det, skulle jag säga.
Okej.
Jag har inte sett ett problem att lösa. Hade jag mått dåligt kanske, men...
Fattar. Missar du uppsida? Vi kan prata om det sen.
Ja.
Du tränar 2 gånger i veckan, hemmagym och yoga. Kör du någonting digitalt yogaprogram då? YouTube-kanal? Tips på hur man får det gjort?
Ja, du, jag är tyvärr inte optimal där. Alltså. Jag har ju tränat jättemycket i mitt liv.
Uh-huh.
Men jag fick någon sån här förlossningsskada. Så jag inte kunnat träna på typ 2 år. Utan så här rehab. Det är så fruktansvärt tråkigt. Man får liksom inte ut några endorfiner av att träna eller någonting. Så att jag tar gärna inspiration för andra. Men jag har en sån här Trion heter en app. Som man ställer in vad man ska göra. Och så ger de en övningar.
Yeah.
Och så checkar man i att man har gjort dem. Typ. Funkar ganska bra.
Yeah.
Men...
rehabträning, ingen kul.
Nej.
Den största besvikelsen i ditt liv är andra människor. När blev du senast som mest besviken? Vad är det första du tänker på?
Ska jag outa personen nu då? Nej, jag tänker på en specifik person som gjorde mig väldigt besviken.
Ja, okay.
Då.
Hur gör man dig väldigt besviken då?
Man ljuger.
Du behöver sova 8 timmar per natt för att orka.
Mm.
Vad gör du den sista timmen innan du ska sova?
Olika. Jag har ingen rutin.
Du är som mest stolt över din livsglädje.
Mm.
Vad ser du mest fram emot i livet under 2024?
Vad ser jag mest fram emot i livet under 2024? Nej, men jag ser fram emot massa saker. Jag har inte så här, jag behöver liksom inte en grej.
Nej,
så.
Förstår. Vad är nästa stora mål för dig då?
Nästa stora mål. Nej, men jag skulle ändå vilja men familjesituationen privat.
Yeah.
Ändå så här, välja vart jag vill bo på lång sikt och hur jag vill ha min familj. Det känns som att jag är i ett mellanläge.
Fattar. Vem tycker jag ska intervjua i podden?
Jag tycker du ska intervjua Johnny Warström, Mentimeter.
Du, tack så jättemycket för det här. Fantastiskt.
Tack själv. Jättekul.
För att få daglig inspiration, reflektioner och push att utvecklas som människa så följer du mig på Facebook, LinkedIn, Instagram och TikTok där jag heter Johannes Hansen. Och för att inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka, ja då kan du printscreena podden, posta i din story och tagga någon som du tycker borde lyssna på det här avsnittet. Men se också till att göra din mentala träning till en rutin så att du får utmanande syre regelbundet. Det gör du enklast genom att börja prenumerera på podden så att du får notis varje gång jag släpper nytt avsnitt. Jag är stolt över att tusentals människor tagit sig utanför sin trygghetszon efter att ha läst mina böcker eller gjort min kurs online. Och nu är det din tur. Är du redo att ta nästa steg i ditt liv? Ja, då ska du gå in på johanneshansen.com nu direkt. Tack för att du gör din egen och min värld större.